Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen för den fjärde söndagen i advent. Så skriver profeten Jesaja i det 40:e kapitlet och från den 9:e versen. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till Judas städer. Se er Gud. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Senare med sig lön. Hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta. För han moderfåren fram. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, i advent påminner vi varandra om Herrens ankomst. Ordet advent betyder ju ankomst. Vi påminner varandra om hans ankomst. Både i ringhet och i härlighet. I dagens text uppmanas Jerusalem att säga till Judas städer: Herren kommer. Och i denna förväntan att Herren kommer finns både en stor tröst och uppmuntran. Profeten har i de 39 första kapitlen av sin bok mest talat dom och straff över Guds folk. Den sista delen av Jesaja-boken, kapitel 40-66, handlar mer om tröst och uppmuntran. Och dagens text är hämtad ifrån den 9:e versen i det 40:e kapitlet. Men det 40:e kapitlet inleds i sin första vers. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Ja, folket skulle verkligen straffats för att de hade vänt sig ifrån Gud till andra gudar och levt i omoral och olydnad. Men i den 70-åriga fångenskapen i Babylon kunde de ta fram profeten Jesajas bokrulle som blickade in i en tid efter fångenskapen då Gud upprättade och förlät sitt folk och tröstade sig med dessa ord som jag läst i dagens text. Ja, idag säger profeten: Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, se er Gud. Sion ska förkunna ett glädjebudskap, ett evangelium till Juda när de 70 åren hade gått till ända. Men det handlade inte bara om befrielse från fångenskapen i Babylon. Det handlar mer om vad folket skulle få se med sina ögon. Se er Gud. Men hur är det möjligt att vi människor skulle se med våra ögon den Gud som uppfyller hela universum, att se Gud som är helig och upphöjd, som är en förtärande eld och oändlig makt och härlighet. Hur är det möjligt? Ja, det hade samme profet besvarat redan i det 9:e kapitlet i sin bok. Hur det är möjligt? Jag läser. Deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel som buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Vi kan se Gud därför att Gud har blivit människa. Gud antar människonatur. Gud blir som en av oss. Gud blir kött. Och det sker när en jungfru blir havande. Som Jesaja förklarar i det 7:e kapitlet. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Det vill säga Gud med oss. Och det hände när jungfru Maria födde Jesusbarnet i ett stall i Betlehem för 2000 år sedan. Och det är därför vi firar jul. Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Men varför skulle juda se på denna människovordne Gud? Svaret är att folket genom sin olydnad lämnat sin Gud. Har flytt från honom genom sin olydnad mot Guds lag i ord, tankar och gärningar. Och så är det också med oss. Några verser innan dagens text hade profeten sagt: Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör någon säger predika. Och en annan svarar: vad ska jag predika? Allt kött är gräs. Och alldeles härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar. Blomster vissnar. När Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort. Blomster vissnar. Men vår Guds ord förblir i evighet. Jesaja 40, vers 58. Kan vi stå upp när Guds ande genom ordet blåser på oss? Vi kanske är belåtna över oss själva för att vi gör så gott vi kan. Men hur många av oss kan egentligen säga att vi helhjärtat älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva? Finns inte också i våra hjärtan stolthet och bekvämlighet? Att vi prioriterar våra egna behov framför andras. Att vi säger och tänker saker som vi ångrar. När Guds ande blåser på oss genom lagen så vissnar alla sådana tankar som gräset på marken. Kanske känns det inte så bekvämt för nutidsmänniskan att jämföras med gräs. Hon har ju förvandlats från en syndig människa till en myndig människa, eller hur? Men lika beständigt och beroende som gräset är av Guds livgivande kraft, så är också vi det. Utan Guds livgivande kraft skulle vi inte bestå ett ögonblick, en sekund. Och människan har i alla tider försökt att med egna krafter närma sig Gud. Men genom lagen blir den människan, genom Guds lag, som visar oss vilka vi är och hur felbara vi är. Genom lagen så krossar Gud och tillintetgör Gud stoltheten i oss genom insikten av att vi alla har syndat. Men Sion skall säga till den krossade, den bekännande, den ångerfulla syndaren: vadå? Sion ska säga: se er Gud. Se in i stallet och se krubban. Gud har kommit till oss. Han har blivit som en av oss för att göra det vi inte klarade av. Uppfylla Guds lag och sona för synden, som vi sjunger så fint i julsalmen. När juldagsmorgon glimmar: jag vill till stallet gå, där Gud, Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå. Det är Jesu vi behöva, du käre barnavän. Jag vill ej mer bedröva med synder dig igen, där Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå. Välkommen hit till jorden i signad juletid. Du är vår konung vorden, som ger oss ljus och frid, där Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå. Nu dig vårt lov vi höja, du barn i krubban där, och våra knän vi böja för dig, o Jesu kär, där Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå. Ja, se er Gud är ett underbart glädjebudskap för förkrossade syndare. Kristus är Gud med oss. Gud kommer till oss och ger oss nåd och förlåtelse. Och dagens text fortsätter: ja, Herren, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig lön. Hans segerbyte går framför honom. Guds makt och starka arm. Vilka ord. Men de orden kan vi uppleva som skrämmande, när vi tänker på att Gud är mäktig. Gud vet allt. Gud vet vad du och jag döljer i vårt inre. Gud vet om de där sakerna som du och jag skäms för. Och Gud är allsmäktig. Alla, både levande och döda, kommer att på den yttersta dagen ställas inför Guds tron. Herrens makt, Herrens arm. Men om vi tänker på att den här mäktige, allsmäktige guden, allvetande guden, är en gud inte emot oss, utan en gud med oss, Immanuel, då förvandlas orden om Guds makt till någonting oändligt trösterikt, eller hur? För tänk då, är den är mäktige Gud som kommer till oss, till dem som är hans barn, till dem som är förenade med honom genom tron, till dem som förtröstar på Kristus genom evangeliet. Han kommer till dem med lön. Hans segerbyte går framför honom, står det. Det är så han kommer. Han kommer med lön, han kommer med segerbyte. I Jesajas 62 kapitel upprepas precis samma ord. Men där har orden en annan inledning. Säg till dottern Sion: se, din frälsling kommer. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Den segerlön och det segerbyte som han kommer med för att skänka sitt folk är alltså frälsning eller räddning. Och frälsningen handlar om att Gud genom Kristus friköper, frälser och förlåter. Och detta skedde på Jesu Kristi kors. Om synden är vårt stora problem, så var det just detta problem som förde ner sonen från himlen till stallet i Betlehem. Det var synden som förde honom hela vägen till korset, naglade fast honom vid korset och dödade honom. Vår synd, din synd, min synd. Men när skulden och straffet var avbetalt och Jesus ropade det är fullkomnat, då var det betalt. Då var det färdigt. Och så går Jesus ur graven på den tredje dagen som ett tecken på vår fullkomliga frihet i Kristus. Framför krubban i Betlehem, vid korset där hans blod rinner för våra synder och vid den tomma graven, så får vi med Sion ropa: se er Gud. Frälsningen har räckt till oss genom budskapet Sion utropar. Och Sion, vad är det för någonting? Sion var en kulle i Jerusalem, det templet var byggt på. Sion är också namnet på hans folk, hans kyrka, hans församling. Både de som gått före och de som ännu lever. Som Hebreerbrevets författare skriver: ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Ni, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, och till högtidsskara en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Vi läser idag: Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft, höj den utan fruktan. Säg till Judas städer: se er Gud. Ja, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig lön, hans segerbyte går framför honom. Ja, budskapet om att skåda Gud i Kristus är verkligen ett glädjens budskap. Och därför är Sion glädjens budbärarinna. Hon ska bära fram detta budskap med glädje och utan fruktan. Ja, själva budskapet handlar om en glädje som Gud unnar oss. När Gabriel förmedlar budskapet om döparens och Jesu födelse för Zacharias, så förklarar han: jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Finns det någon mer glädjande nyhet än att segern är vunnen? Ja, Jesus har segrat på korset och när han steg ur graven. Och han har segerbytet med sig, lön och rättfärdighet. Och här ser vi att kristendomen framförallt inte handlar om vad du och jag ska göra, utan om vad Gud redan har gjort för oss och vad han skänker oss. Evangeliet säger: se er Gud. Ta emot hans nåd och förlåtelse. Lita på att Guds sons blod renar från all synd. Och för att vi verkligen ska vara säkra på vilken bild detta budskap förmedlar av Gud, så målar profeten Bibelns kanske vackraste bild av Gud. Det är i alla fall min favoritvers i Bibeln. Om man fick ta ut en favoritvers i Bibeln, då är det den här versen: han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moder får den fram. Han bär dem i sin famn. Lammen. Vilken underbar bild av vår Gud. Och där får du och jag se oss själva i hans famn, som ett av hans lamm. På den yttersta dagen finns det bara får och getter. Är du och jag ett får eller en get? Ja, det beror på hur man förhåller sig till herden. Alla som har varit på landet vet att getter inte är några flockdjur, Och de är inte intresserade av en herde. Getter är individualister. Det är självständiga djur som vill klara sig själva. Och som är väldigt svåra att hålla inom en hage. Vår värld är fylld av människor som inte har någon herde. Antingen har man aldrig funnit herden. Eller så tror man sig klara sig på egen hand. Jesaja beskriver det fallna Israels ledare. De går alla sin egen väg. Var en söker sin egen fördel allesammans. Det är ju bilden på en get, eller hur? I vårt samhälle har människor lärt sig att det viktiga inte är vad som är sant. Utan det viktiga är vad som känns rätt. Och att man verkligen är övertygad om det som känns rätt. Och så tror man att det finns ingen objektiv sanning. Så man kan säga, ja, det är sant för dig, men det är inte sant för mig. Har ni hört det förut? Men Guds ord säger, en väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan det leda till döden. Ordspråksboken 14:12. Men det märkliga är att Gud förändrar människor som tror sig bli frälsta på egen hand. Människor som tror sig bli frälsta genom lagen. Lagen som bara visade hur bristfällig vi är. Gud förändrar människor genom evangeliet som visar vad Gud har gjort för oss. Och i den stund vi ser att Jesus har dött för våra synder och gett oss full förlåtelse, då kan vi bedja. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Jesus säger, jag är den gode herden. Den gode herden, fortsätter han, ger sitt liv för fåren. Johannes 10 och vers 11. Det är alltså Jesus, sann Gud och sann människa, som målas av profeten Jesaja. Den herde som för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. För oss som inte har någonting eget att skryta över, så måste förlita oss helt och hållet på frälsarens Jesu förtjänst. Hans lydnad, hans lidande, hans död och hans uppståndelse, så är det inget vi skäms för. Utan tvärtom är glada över och stolta över att vi får vara får i hans jord. Ja, att han samlar oss i sina armar och bär oss i sin famn som ett litet lamm. Också vi vuxna sjunger med glädje och uppriktighet med i barnasången, Jesu lilla lamm jag är. På sin axel han mig bär, över berg och djupa dalar, hem till sina ljusa salar. Jesu lilla lamm jag är. Amen. Låt oss be.